بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jag kommer fram till hadith Salman ibn Amir al-Dabbi radiyallahu ta'ala anhu, där han säger att profeten Muhammad alayhi salatu wassalam säger: "Idha afdar ahadakum falyuftir ala tamr." Om någon av er ska bryta fastan, låt han då bryta fastan med dadlar. "Fa'in lam yajid falyuftir ala ma'." Och om han inte finner dadlar, låt han då bryta fastan med vatten. "Fa'innahu tahur." För sannoliken så är vatten renande. Hadithen är berättad av Al-Khamsa och sahahahu Ibn Khuzayma och Ibn Hibban och Al-Hakim. Naam. Vissa ulema har sagt att det finns svagheter i den här hadithen. Och andra ulema som här nämndes nämner att den är hasan eller jayyid. Och hadithen har också ett stöd i profeten Muhammeds sunna alayhi salatu wassalam. Och då han själv, som Anas säger, brukade bryta fastan med rotab, med omogna dadlar. Och om han inte fann så bröt han fastan med dadlar. Och om han inte fann så bröt han fastan med att dricka några klunkar vatten. Okej? Okay? Och Anas sa att han gjorde detta innan bönen. Och hadithen finns i Abi Dawud och den är sahih. Så att de har samma budskap. Första hadithen här är en beordring. Och andra hadithen, eller ett påbud. Och andra hadithen är vad han själv brukade bryta fastan med. Alihi salatu wassalam. Att bryta fastan med dadlar. Är det sunna eller wajib? Va? Sunna. Vissa var ulema som Ibn Hazm sa att det är wajib. Som ni vet, han var väldigt bokstavstroende. För att första hadithen, att om ni bryter fastan, bryt fastan med dadlar. Då säger han att det är wajib. Men majoriteten av alla, eller en majoritet av ulema, är på åsikten att det är sunna. För att det finns då andra argument på att man inte behöver bryta fastan med dadlar. Och bland de här bevisen i hadithen som vi nämnde förra veckan, att man ska bryta fastan så snabbt som möjligt. Taib. Alla tycker om de som bryter fastan snabbt. Och han sa inte att ni måste bryta fastan med någonting specifikt, utan generellt bryt fastan. Okej, okay? Så det här är en rekommendation och en uppmaning. Profeten alaihi salatu wassalam brukade bryta fastan med rotab. Vet ni alla vad rotab är för någonting? Jag har här, inshallah. Det här är rotab, omogna dadlar. Innan de har hårdnat så är de omogna. Det finns olika sorters rotab. Men typ de är lite mjukare. Okej? Okay? Och då säger ulema: varför är det bättre att äta rotab än temmer, vanliga dadlar, hårda dadlar? För att när man har fastat så länge så är det lättare för magen att smälta de här mjuka dadlarna än de som är hårda. Okej? Okay? Så att det är en vishet bakom det hela. Och han nämner också ulema själva visheten bakom varför vi ska äta dadlar överhuvudtaget till iftar. Varför är det som är det bästa och ultimata att äta när man har fastat? Du har fastat en hel dag. Blodsockret sjunker. Du är trött. Och du behöver någonting snabb energi för att få igång kroppen. Någonting som ger dig energi. Och det är dadlar det bästa du kan äta. Innehåller olika former av socker, fruktsocker och liknande. Innehåller fibrer, vitaminer, kolhydrater, proteiner. Allting som du behöver får du i dig. Och det går väldigt snabbt ut i blodet. Så här ger du magen en liksom uppvärmning, kan man säga. Den får inte en chock. Till skillnad från om du bryter fastan med direkt te, kaffe, läsk, sambosa, soppa, bröd. Som tyvärr många gör. Att när det är iftar, mashallah, det är som att det är lunch. Sen när du kommer tillbaka efter salad orkar du inte äta någonting alls. För att du är mätt. Det sunna är att du äter några dadlar. Några rotab. Och sen går du och ber och kommer tillbaka och sen äter du mat. Det här är det som är sunna. Taib. Några rotab. Hittar du inte rotab, så några dadlar. Vanliga dadlar. Och hittar du inte dadlar, så vatten. Och så sa profeten alaihissalam, för att vatten är renande. Mashallah. Och han nämner Sheikh ibn Uthaymin en faida. Och det är att ta'lil ahkam shar'iyya. Att vi lär oss av denna hadith att det finns en vishet bakom de bestämmelser som religionen har kommit med. Att profeten Muhammad alaihissalam säger inte bara vatten från ingenstans. En person kanske då säger, men varför vatten? Varför inte dricka mjölk när jag bryter fastan? Varför just vatten? Då har du svaret. För att vatten är renande. Och det här är också någonting som har visat, eller bevisats med forskning och medicin idag. Att det är jättebra att dricka vatten på fastande mage. Och att det har just den här effekten. Det är renande. Ni kan googla och skriva drinking water, empty stomach, fasting stomach och så vidare. Så kommer ni finna att forskning bevisar just detta. De säger till exempel att när man vaknar upp på morgonen är det bra att dricka 2-3 glas vatten. Och sen vänta med frukosten. För att det renar. Och de säger många nyttor. De säger att det är bra för njurarna. Rensa magen. Ta bort gifter från kroppen. För under nattens lopp så återställer kroppen sig själv. Och läker sig själv. Och då samlas de här gifterna. Och så dricker du vatten. Så kommer de ut från kroppen. De säger också att det tar bort trötthet. Och det ger lyster till huden. En person som har vattenbrist får sämre hud. Det är också bättre för håret. Och de nämner många, många nyttor. Och de, jag vet inte, den här forskningen. De talar om japanska kvinnor. Där man har som vana att alltid dricka vatten på morgonen. Jag tror också innan de sover. Och även de dricker kanske lite varmare vatten och så vidare. Men hur de blir smala och friskare. De har mindre fetma och diabetes och liknande saker. Wallahu alam. Men i alla fall, det är renande. Det är bra för kroppen. Och det här vet vi alla. När du bryter fastan och du dricker det här första vattnet. Du känner hur du kommer ner i magen. Mashallah. Så som profeten alaihissalam sa. Walisaimi farhatan. Att den som fastar kommer ha 2 glädjetillfällen. Och ett av dem är wa'inda fitri. Då han bryter fastan. Man känner den här upprymdheten och glädjen. Av att bryta sin fasta. Taib. Så dadlar, rottab, temmer eller vatten. Är det sunna att bryta fastan med mjölk? Man hör ofta det här. Folk hämtar mjölk och säger det är sunna. Jag hittade ingen hadith i ämnet. Wallah. Och ingen alim som har sagt det heller. Vissa säger bryt fastan med ett ojämnt antal dadlar. Witr. 3, 5, 7. Är det sunna? Ja. Även där finns det ingenting autentiskt berättat. Det finns en svag hadith i Musannad Abi Ya'la. Men den är inte autentisk. Det vissa ulema kanske stödjer sig på är generellt. Att Allah är witter och tycker om witter. Men att säga det är sunna. Att bryta fastan med ett ojämnt antal dadlar kräver bevis. Och ett sådant bevis finns inte. Om du gör det, varsågod. Om du inte gör det, ingen skada i sked. Ja. Och här finner vi då att dadlar är det bästa som man kan bryta fastan med. Vissa ulema har diskuterat om man inte hittar dadlar, ska man då byta ut det mot något annat sött? Till exempel banan eller någon annan frukt. Man säger alla, det finns inga belägg för något sånt, utan grunden är dadlar. Taib. Har du inte dadlar går du vidare till vatten. Och vatten har vi alla. Det här är det som är sunna. Vi säger att du får äta vad du vill när du bryter fastan. Får äta bananer eller äpplen eller sambosa. Ingen skada är skedd. Men vi talar om det som är sunna och det som är bäst för din kropp. Så dadlar är det bästa. Och som vi sa så är dadlar, mashallah, bland den mest välsignade maten som finns på jorden. Ibn al-Qayyim, han säger i Zad al-Ma'ad att dadlar är både frukt, mat, medicin och sötsak. Ha? Det är både vad? Frukt, medicin, mat och sötsaker. Och det har nämnts också i Sahih Muslim att ett hus utan dadlar är ett hus utan mat. Profeten alaihissalam har sagt att ett hus där det inte finns dadlar är ett hus utan mat. Och en annan riwaya är ett hus där folket är hungriga. Så det är en essentiell, grundläggande maträtt som man borde äta. Och subhanallah, det innehåller så mycket khair, dadlar. Och vi vet ju ibland att profeten alaihissalam, när han hade det svårt, levde på dadlar. Al-aswadain. Vatten och dadlar, ibland upp till 2 månader. Så en person överlever på dadlar. Och det är, som vi sa, nyttigt. Vi går vidare till nästa hadith. Kan någon läsa den? Ibrahim?
Abu Huraira radiyallahu anhu sa det, Allahs sände bud sallallahu alaihi wa sallam förbjöd al-wisal. Och då sa det en man från muslimerna, Allahs sände bud sallallahu alaihi wa sallam, du själv praktiserar wisal. Då sa det profeten sallallahu alaihi wa sallam, vem av er är som mig? När jag sover så får jag mat och dryck av min herre. När det vägrade att sluta upp med wisal fortsätter profeten sallallahu alaihi wa sallam att fasta med dem en dag och sedan en dag till. Därefter såg det nymånen. Då sa det profeten sallallahu alaihi wa sallam, om nymånen hade dröjt så hade jag fortsatt detta med det. Nästan som att han straffade dem då de vägrade att sluta upp. Denna hadis är överensstämd.
Ahsant. Taib. Efter att al-muallif, författaren, talat om att bryta fastan att äta suhur, så talar han om el-wisal. Och det är väldigt bra upplägg. För el-wisal är att man inte bryter fastan när solen går ner. Så hadithen passar väldigt bra att nämna efter att han talar om el-iftar. Och el-wisal är av 2 kategorier. Det betyder en längre fasta, om man ska ha en kort översättning av ordet. Den första formen av wisal är att man fastar 2 dagar i rad. Ja, när du äter suhur, fastar hela dagen. Bryter inte fastan. Och sen fastar du en dag till Maghrib. Och som Sheikh Uthaymin säger, det blir ungefär 36 timmar. Okej. Okay. Det här är första formen av wisal. Den andra formen av wisal är att man fastar från suhur till suhur. Att istället för att bryta fastan vid Maghrib så fortsätter man fasta tills det är tid för suhur. Man fastar typ 23 och en halv timme, 23 timmar. Okej? Okay? Det är den andra formen av el-wisal. Och här nämner då Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten a.s. förbjöd från el-wisal. Och då säger en man från muslimerna, men du praktiserar el-wisal. Ja, Rasulullah. Och han nämner Uthaymin att den här sahabin sa det inte för att ifrågasätta. Sahaba radiyallahu anhum ifrågasätter ingenting. Utan de, mashallah, underkastar sig. Men han nämner Uthaymin att det var som att sahaba trodde att profeten alaihissalam förbjöd dem från el-wisal shafaqa wa rahmatan lahum. För att han brydde sig mycket om sahaba. Och tänkte att det här är tungt för er, det här är jobbigt för er. Det är bättre om ni inte gör det. Och då tänker sahaba, men om du gör det, då vill vi göra som dig. Ja, när du klarar det, då kan vi också klara det. Låt oss kämpa lite, även om det är svårt. Låt oss göra det. Att det här är själva, baktanken till den här frågan. Men då så svarar Rasul alaihi salatu wassalam och säger att vem av er är som mig? Ingen av er är som mig. Jag är unik. Och så nämner han vad som skiljer dem åt. Och det är att Allah ger mig mat och dryck. Allah ger mig mat och dryck. Och det gör han inte med er. Och han nämner ulema 2 tolkningar, vissa 3. Vissa säger att det är ordagrant, bokstavligt, Allah matar honom. Utan att han äter så får han mat och dryck i magen. Och en liknande tolkning, han får mat och dryck från paradiset. Okej? Okay? Men andra ulema säger nej. Att det inte är mat och dryck, utan det är metaforiskt. Utan Allah mättar hans själ. Han fyller hans hjärta med iman och kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala och njuter han den här sötman av iman så pass att han inte bryr sig om mat och dryck. Han har inget behov av det. Okej? Okay? Och det verkar vara den mer korrekta tolkningen. För då säger ulema, som Ibn Qayyim talar om i Zad al-Ma'ad och även Ibn Uthaymin och många andra lärda. För om det skulle vara riktig mat, då skulle han inte ens vara fastande. Om Allah ger honom mat. Genom du får mat i magen på ett annat sätt än genom munnen. Det är möjligt nu, eller hur? yani med olika former av näringsslangar och så vidare, då bryter du fastan, eller hur? Då är du inte ens fastande. Så att tolka det som att Allah ger honom riktig mat, Allah har. Och det andra svaret är också, han sa, jag är inte som er. Yani, om det skulle vara mat, riktig mat, då skulle han vara som dem. För att de får riktig mat. Så att det som verkar mest korrekt är att det är mer som en själslig eller iman tillfredsställelse som här menas i hadithen. Okej? Men sahaba insisterade. De insisterade att de ville praktisera el-wisal. Och då så lät profeten alaihissalam sahaba praktisera el-wisal 2 dagar. Och sen såg man nymånen, yani i Shawwal. Och då så sa han att om nymånen hade kommit senare så hade jag låtit er fasta ännu längre. Kal munkil lahum. Yani som att han ville straffa dem. Som att han ville straffa dem. Då han såg att de inte ville låta bli. Nah. I den här hadithen så tas då el-wisal upp. Och ulema nämner många lärdomar från den här hadithen. Och först kanske vi kan tala om själva bestämmelsen för el-wisal. Yani, är det tillåtet? Är det makro? Eller är det haram? Och han nämner ulema 3 åsikter. Vissa av salaf nämner att det är tillåtet. Taib, som Abdullah ibn Zubayr. Och vissa av salaf som Ibrahim al-Nakhai och andra. De är på åsikten att el-wisal är tillåtet. För att sahaba gjorde wisal tillsammans med profeten Muhammad a.s. Och om det var förbjudet skulle han inte ha tillåtit dem. Okej? Okay? Det är första åsikten. Den andra åsikten är att det är haram. El-wisal är haram. Och det här är åsikten av Shafi'i, Imam Ahmed och Abu Hanifa. Att det inte är tillåtet. Och även Ibn Hazm är på den åsikten. Imam Ahmed har en tredje åsikt i frågan. Och det är tafsil. Det vill säga att det finns en lite djupare förklaring. Han säger att det är tillåtet att utföra el-wisal till sahar. Yani från suhur till suhur. Men inte den här där man fastar i 2 dygn. Utan från suhur till suhur. Men det är bättre att inte göra den. Yani den är ändå makro. Men den är tillåten. För att profeten alaihissalam har sagt i en sahih hadith, la tuwasilu, gör inte el-wisal. Men om ni vill göra el-wisal, fal yuwasilu ila sahar. Så gör wisal till den sista delen av natten. Och den hadithen finns i Bukhari. Okej? Okay? Och då nämner Ibn al-Qayyim att yani hadha al-qawl a'dal al-aqwal. Att den här åsikten är den som verkar vara den mest balanserade och korrekta åsikten. För den har ju stöd i den här hadithen. Så vilka åsikter? Att det är tillåtet mutlaqan. Yani generellt. Att det är haram mutlaq. Och den tredje, att det är haram att göra, att fasta från, eller 2 dagar i rad. Men det är tillåtet att fasta från sahar till sahar. Yani från fajr till fajr. Men det är bättre att låta bli. Det är ändå makro. Okej, okay, i slutändan. Då har vi de här 3 åsikterna. Och ulema nämner att från denna hadith lär vi oss många saker. En av de saker vi lär oss är att islam är en enkel religion. Som inte vill börda oss med saker som är svåra. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah vill underlätta för er och Allah vill inte göra det svårt för er. Taib, så att profeten alaihissalam var en rahma för folk. Och han ville inte göra det svårt för sina sahaba. För sin umma. Så han sa, gör inte el-wisal. Praktisera inte el-wisal. Det är ni som är rahma för oss. Och hela islam är på det här sättet. Det finns ingenting i islam som ska liksom krossa och börda människan mer än vad hon klarar. Utan, alhamdulillah, alla ibada i islam är enkla och går att praktisera. Men det här blir svårt. Ska fasta i 2 dygn? Det blir jättesvårt. Så alhamdulillah, att det inte är något som är sunna. Någonting som vi inte ska praktisera. Eller hur? Tänk dig vad jobbigt om vi skulle fasta i 2 dygn. Alhamdulillah, att det inte är någonting som är rekommenderat i vår religion. Nah. De nämner också här andra nyttor på hadithen. Och det är en hikma varför vi inte ska praktisera al-wisal och varför det är ogillat att göra den från fajr till fajr. Det är på grund av den sa'ama. Yani, vad kan man säga, al-malal, den här att man tröttas ut, man förlorar sin energi och man blir lat och trött. Hur ska du orka göra sunnaböner när du fastar på det här sättet? Hur ska du orka läsa Koranen, göra dhikr och göra dua, gå och arbeta, ta hand om din familj och göra dina vardagssysslor? Du kommer utan tvivel att falla kort i de här sakerna. Vilket är någonting negativt. Vi finner också att islam förbjuder el-ghulu. Att man är extrem och gör saker svårt för sig själv. Utan el-islam hel hanafiyyat och samha. Den uppriktiga och enkla religionen. Vi finner också i hadithen att el-wisal är min khasa'is en-nabi alayhi salatu wassalam. Det är från de saker som är unika för honom. För han sa, jag är inte som er. Så det här är en från el-khasa'is som det kallas för. De saker som är unika. Och det finns vissa bestämmelser i islam som är unika. För profeterna generellt. Eller för profeten Muhammad a.s. generellt. Och här har vi en av dessa bestämmelser. Som el-wisal. Och som att han a.s. Det var wajib för honom att be qiyamullayl. Det är också en av de unika sakerna som profeten Muhammed fick alihi salatu wassalam. En annan sak som vi också kan lära oss från denna hadith avslutningsvis, det är en jätteviktig punkt. Det cirkulerar en fatwa på internet, vissa skickar den, att det är tillåtet att fasta samma tid som Mekka. Att fasta 18 timmar eller mindre. Okej? Okay? Och de baserar den på att det skulle vara skadligt att fasta mer än 18 timmar. Och vissa tror jag går så långt att de säger att det inte är tillåtet att fasta mer än 18 timmar. Taib. Och den här fatwa är batil. Den är falsk. Och den strider mot Koranen. Den strider mot sunna. Den strider mot konsensus. Och saknar grund helt och hållet. Allah säger i Koranen att vi ska fullborda fastan till el-layl, till solnedgången. Och profeten a.s. har sagt att när solen går ner här och dagen försvinner där, så har man brutit fastan. Och då säger ulema att så länge det finns tecken på dag och natt, ghurub och yani tulu' shams, solen går ner och upp, så ska man fasta även om dagen är lång. Även om den är 20 timmar eller 19 timmar eller 21 timmar, så måste man fasta. Och sen om en person inte kan fasta 20 timmar på grund av en sjukdom eller graviditet eller hög ålder, behöver de inte fasta. Då får de bryta fastan. Eller hur? Den som är sjuk eller resande bryter fastan och tar igen den på andra dagar. Så alhamdulillah, islam är enkel. Men som utgångspunkt ska man försöka fasta även om dagen är lång. Som vi sa, enligt Koranen, enligt sunna, enligt ijma. Och här har vi också ett tillbevis. Och den här hadithen tillbakavisar det här falska påståendet att man inte kan fasta mer än 18 timmar. För om det är tillåtet men makro att fasta från fajr till fajr, hur många timmar kommer du fasta? Ja, ni 23 timmar. Eller hur? Och hadithen finns i Bukhari. Så det är ett klart och tydligt svar på att den andra fatwan är batil. Den är falsk. Och tyvärr kommer den från folk som kanske inte är så grundade i kunskap. Eller jag vet inte var de får sina saker och ting ifrån. Men man ska vara försiktig med att bara gärna följa såna här konstiga fatawa. Utan alhamdulillah, muslimen praktiserar sin religion ut med Koranen och sunna. Och det som ulama rasikhin, de väl etablerade ulama, säger i våran religion. Nästa hadith. Vem läser? Wail.
Han berättade även att profeten sallallahu alaihi wasallam sade: om en person inte kan lämna förbjudet tal och handling samt ignorans, så är inte Allah azza wa jalla god att han ska lämna sin mat och dryck. Ska man säga shalom?
Ja.
Det finns i Bukhari och Dawud och formuleringen är hans.
Ahsant, mashallah. Här kommer vi tala om etik som muslimen ska upprätthålla när han fastar. Våra fastedagar ska inte vara som vilken dag som helst. De ska vara speciella. Muslimen har generellt den bästa karaktären och moralen och håller sig borta från skamlösa gärningar och förbjudna gärningar och förbjudet tal. Men speciellt extra viktigt är det under fastan. För fastan är inte bara att avstå från mat och dryck. För det har nämnts i vissa hadither att det finns de som fastar och inte får ut någonting annat från sin fasta än hunger och törst. Och vissa ber på natten och får inte ut annat än att bli trötta. Det vill säga att deras fasta är inte korrekt. De förlorar sin belöning genom att göra förbjudna saker. Så syftet med fastan är inte bara hunger och törst. Utan syftet med fastan är att vi ska bli bättre människor. La'allakum tattaqun. Och så är det med all dyrkan i islam. Den ska göra oss till bättre människor. Den ska ha en effekt på våran vardag. Och vi ska sluta upp och göra de dumheter som vi gör. Vad säger Allah om bönen? Inna salaten ha'anil fahsha'i wal munkar. Att bönen förbjuder eller hindrar sannoliga människan från skamlösa gärningar och synder. Och samma sak med fastan. Den ska göra dig till en bättre människa. Och här säger Rasul alayhi salatu wassalam att den som inte lämnar qawla zur, yani förbjudet tal. Och zur betyder här på arabiska att avvika. Att avvika. Och som ulema nämner omfattar det allt haram. Qawla zur, yani att ljuga, att baktala, att smutskasta, att svära, att förbanna. Allting haram man kan göra. Och ibland mer specifikt när man talar om zur, att ge falskt vittnesmål. Att svära vid Allah och ljuga. Det är också en form av qawla zur. Men det omfattar allt förbjudet tal. Det är förbjudet när man fastar. Taib. Och även utanför fastan. Wal'amala bihi. Och att agera falskt. Det vill säga alla former av synder. Alla former av synder är förbjudna under fastan och utanför fastan. Men specifikt extra viktigt att man håller sig borta från detta under sin fasta. Wal-jahla. Och el-jahl betyder inte här okunskap. Vilket är det man ofta tänker på. Eller hur? Jahl, motsatsen till el-ilm. Men här betyder det motsatsen till el-hilm. Hilm är att bete sig respektfullt. Att bete sig gott mot folk. El-jahl att bete sig idiotiskt. Vårdslöst. Respektlöst. Kallas för att agera ut med jahl. Vilket den fastande inte ska göra. Och om personen inte kan hålla sig borta från detta, så är alla inte i behov av hans fasta. Alla är inte i behov av att den här personen fastar. Nå. Här nämner då ulema att den här hadithen bevisar att under fastan så ska man vara extra försiktig med vad man säger och vad man gör. Och ni vet ju om en person kommer till dig och svär åt dig eller vill bråka med dig, hur ska du då svara? Ja? Inni sa'im. Du säger jag fastar. En, två gånger. Om man fortsätter, fortsätt säga inni sa'im. Du säger det högt. Eller på svenska, jag fastar. Eller på ditt språk. För att påminna dig själv. Och att påminna personen som gärna provocerade. Så säger du jag fastar. Taib. För att inte falla in i bråk och i tjafs. Du ska absolut inte bråka eller tjafsa under ramadan. Men som vissa ulema säger, tyvärr, så finner vi att folk tappar sitt temperament och kanske svär och säger fula saker ännu mer i ramadan. För att de är hungriga och trötta och så vidare. Vilket är helt fel. Utan akta dig så att du inte förlorar din belöning. Och här är en fråga. Om en person svär, ljuger, beter sig dåraktigt under ramadan, bryts då hans fasta? Bryts fastan av att ljuga och baktala, stjäla och så vidare? Gör den det? Nej. Enligt majoriteten, typ alla ulema, bryts den inte. Vissa ulema som Ibn Hazm sa att den bryts. Men den udda åsikten, utan den korrekta åsikten är att hans fasta, yani, den är mujzi. Det vill säga, han behöver inte ta om den. Men han kan ha förlorat sin belöning. Hänger ni med? Det är som en person som ber, men i hela bönen står han och tänker på andra saker. Han har gjort sin salah, han behöver inte ta om den, men Allah alim hur mycket belöning han får. Hänger ni med? Så att det finns as-sawm al-mujzi, den fastan som är tillräcklig. Han fastar, han ber sina fem salah, khalas. Han äter inte, dricker inte, har inte umgänge. Fastan är accepterad, inshallah. Men gör man de här sakerna så minskar belöningen ju mera dåliga saker man gör. Okej? Så att här nämner också ulema att de här sakerna är ju förbjudna hela tiden. En muslim gör inte zur, talar inte zur, gör inte jahl under hela året. Men specifikt under ramadan. Och då talar ulema här om vikten av dessa högtider och speciella tillfällen. Att goda gärningarna i dessa högtider är bättre. Och att synderna under dessa högtider är värre. Så man ska verkligen vara på sin vakt och gärna respektera och ära dessa högtider. Att det är någonting unikt. Gärna. Fastan är inte som vilken dag som helst. Och vissa av Salaf sa, den enklaste fastan är att inte äta och dricka. Och det här är tyvärr det som många gör. Du äter inte och dricker inte. Det är det enkla. Det svåra är att fasta med tungan från haram. Att inte kolla på haram under hela dagen. Att inte lyssna på haram under hela dagen. Där har du också en annan fasta. Som muslimer måste försöka att praktisera. Så att han får ut så mycket som möjligt av sin fasta. Nah, vi har en till hadith här idag. Hadith Aisha radiyallahu anha. Vem läser? För höj rösten.
Aisha radiyallahu anha sa det. Profeten sallallahu alaihi wa sallam brukade kussa och vara sansur under sin fasta. Men han var den av er som bäst kunde kontrollera sina lusta. Överensstämt och formuleringen är muslims.
Ja. Assent. Han nämner Aisha radiyallahu anha, våran moder, Ummul Mu'minin, att profeten alaihi salatu wassalam brukade pussa då han fastade och han brukade smeka. Men han var den av er som bäst kunde kontrollera sina känslor. Och det läggs till i vissa hadither att hon skrattade. Yani, kan man säga lite blygt skrattade efter att hon berättat denna hadith. För att han sa här att han brukade pussa när han fastade. Hon sa inte vem han brukade pussa. Och då säger vi så ulema att hon var blyg och skämdes, men hon menar att det var mig han pussade. Taib. Radiallahu anha. Här nämns då ordet yubashir. Kan yubashir. Yuqabbil, att pussa. Och att pussa är också av olika kategorier. Inte som att pussa sina barn. Utan här att pussa med, yani kärlek. Det är den pussen som här menas. El-mubashara har olika betydelser i arabiska. Och det kommer från el-bashara, kommer från hud. Att ordagrant att huden rör huden. Okay? Och betyder denna hadith att yani smeka eller vidröra. Okay? Men det kan också betyda att ha sexuellt umgänge. Taib. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ Som Allah säger i Koranen. Så att det kan också betyda att ha umgänge. Men i hadithen betyder det här att vidröra, att smeka. Ja. Hadithen lär oss att det är tillåtet att pussa, att mannen pussar sin fru då han fastar i Ramadan. Men det här går tillbaka till om han kan kontrollera sina känslor eller inte. Okej? Okay? Ulema har mycket ikhtilaf i de här frågorna. Är det tillåtet? Är det inte tillåtet? Men l-khulasa, slutsatsen, lub, är att det är tillåtet om man kan kontrollera sig. Och om man känner att man inte kan kontrollera sig så är det förbjudet. Det är inte tillåtet. Det nämns i vissa fiqhböcker som al-iqna' att det är ogillat att pussa om det yani får upp personens lustar. Baserat på hadith Aisha. Och om personen tror att det här förspelet kommer att leda till att han får utlösning, så är det haram. Det finns vissa som kan få utlösning av förspel och liknande saker. Om man misstänker detta, då blir det haram att ens ta det steget. Och det är inte ogillat för den som kan kontrollera sina känslor. Ja. Och det här handlar då om allting som att smeka, pussa, att kolla. Allt det här, igen, går tillbaka till samma punkt. Kan man eller kan man inte? Och det har berättats i Abi Dawud att profeten alaihissalam förbjöd en ungdom från att pussa sin fru, och han tillät en gammal man att pussa. وقد قال امام الشافعي لا باس بها اذا لم تحرك شهوته. Att det är okej så länge hans shahwa inte rör sig. Och det har också berättats från flera av sahaba att de förbjöd ungdomar men tillät de äldre. För att generellt ungdomarna är starkare sexuellt och de äldre har lättare att kontrollera sig. Taib. Men i slutändan går det tillbaka till samma punkt. Kan man eller kan man inte kontrollera sig? Hadithen bevisar också att det är tillåtet att berätta saker som egentligen är privata, som sker i hemmet och som man kanske skäms över att berätta. Men om det handlar om att få fram sanningen, att det finns en nytta i att berätta det, så är det tillåtet. Och de ser här som till exempel en person som behöver vård. Då kanske man måste berätta intima saker för läkaren om en sexliv och liknande saker som man i vanliga fall inte berättar om. Att det är tillåtet. Eller inför en domare, en domstol. Då kanske det sker vulm, orättvisor och liknande. Då får också kvinnan eller mannen berätta intima saker om det är en viktig en punkt när det kommer till att domaren ska få en helhetsbild i frågan. Och så vidare. Så att hadithen bevisar detta. Och de nämner också här nyttan med att profeten alaihissalam var gift och hade flera fruar. Att hans fruar har fört fram de här sakerna i ljuset för oss. Och det har blivit en bestämmelse för oss. De sakerna som sker i hemmet. Hur han gjorde russel, hur han var intim, hur han var med sina fruar och så vidare. Allt det här blir i slutändan lärdomar för oss. Ja. En annan fråga som här diskuteras är: vad händer om en person kysser och smeker och får utlösning när han fastar? Vad händer då? De fyra imamerna är på åsikten av att han bryter fastan. Yani de fyra madahib är på åsikten av att fastan bryts. Och vissa ulama har till och med nämnt el-ijma, konsensus i frågan, som Ibn al-Mundhir. Och Ibn Qudama nämner också att det är ijma i frågan. Och det är den korrekta åsikten. Vissa ulama har skilt sig här, och jag vet bara Ibn al-Hazm är på åsikten av att det inte bryter fastan. För att det finns inget bevis, säger han. Okej? Okay? Utan det som bryter fastan är sexuellt umgänge. Och han säger samma sak om en person som onanerar under Ramadan. Han säger det bryter inte fastan. Det är haram, det bryter inte fastan. För det finns inget bevis. Men Allah alam el-jumhur, majoriteten av ulema, som vi sa, de fyra madahib, säger att det bryter fastan. Och beviset är att Allah subhanahu wa ta'ala säger i en hadith qudsi: وَيَضَعُ تَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِ. Han lämnar sin mat, dryck och lust för min skull. Så under fastan, det är inte bara att lämna jima, det är att lämna lust. Och det blir väldigt, som vi sa, yani bokstavstydande att säga att samlag bryter fastan, men inte att ha yani någon annan form av sex. Förstår ni? Så att det bryter fastan enligt majoriteten av ulema. Och det är utan tvekan den säkraste åsikten man ska hålla sig på. Och generellt, om man finner att alla ulema är på en åsikt och någon kommer med en udda åsikt, så är sällan den här åsikten någonting att hålla fast vid. Förstår ni? Utan al-ghalib är att al-haq är med al-jama'a. Och som vi sa här, klart och tydligt, att Allah säger att han lämnar sin shahwa för min skull. Och det är en form av shahwa. Taib. Så vi nämnde då att om en person får utlösning så bryts hans fasta. Men om han får el-medhi, försats, han blir upphetsad och får försats, så bryts inte fastan. Okej, okay? Fastan bryts inte. För grunden är att fastan inte bryts. Och att jämföra det med utlösning funkar inte. För det är två olika saker. Ja. Så slutsatsen är här då. Att om en person smeker och pussar sin fru utan att få utlösning och ingen med yani, så är hans fasta korrekt. Om han smeker och pussar och får utlösning så bryts hans fasta. Och om han smeker och pussar och får medhi försats så finns det ikhtilaf, med det korrekta är att fastan inte bryts. Ja. Och Aisha radiyallahu anha nämnde också här att profeten alaihissalam var den som bäst kunde kontrollera sina känslor. Så att det går tillbaka till den här frågan, kan man eller kan man inte kontrollera sina känslor? Ja. Och grunden är att det är tillåtet att pussa och smeka sin fru i Ramadan. Och återigen Ibn Hazm säger att det är sunna baserat på hadithen. Men här nämner ulema att det är inte en sunna som profeten al-Islam har uppmanat till, utan det är en ada. Någonting som en man gör med sin familj vardagligt. Och man måste skilja på vad som har nämnts i haditherna från det som profeten al-Islam har uppmanat till och de sakerna som han gjorde som en vana. Som till exempel, folket på arabiska halvön hade turban. Och turbanen var muhannaq. Det vill säga att när man har knutit den så tar man ena svansen under halsen. Så att turbanen går under halsen. Taib. Och profeten al-Islam gjorde också så. Är det sunna? Är det någonting som vi ska göra? Och vi får belöning för om vi gör det? Nej, för det finns ingen hadith som säger att det är sunna att ha turban. Det finns belöning att ha turban. Det finns påhittade hadither. Men det finns ingenting autentiskt i frågan. Okej? Okay? Men det är tillåtet. Om en person vill ha turban, varsågod. Eller man säger samma sak som långt hår. Profeten Ali som hade långt hår, men han har inte uppmanat till det. Så det är tillåtet, men att säga att det är sunna som man belönas för, Allahu alam. Taib. Vissa ulema, jag minns när jag frågade Sheikh Mokbe den här frågan, han sa om man gör det i kärlek till profeten Ali för att man vill följa honom, så får man belöningen för den avsikten och den kärleken. Och inte själva att man har långt hår eller turban eller någonting sånt, utan själva det här att vilja göra det som profeten gör alaihi salatu wassalam. Ja. Så att det är tillåtet för en person att smeka och vara intim med sin fru, så pass att Aisha radiyallahu anha sa, hon frågades vad en man får göra med sin fru, och då så sa hon allting förutom hennes könsorgan. Och den finns berättad av Tahawi och den är sahih enligt Ibn Hajar. Och hon sa kullu shay illa al-jima', yani allting utan sexuellt umgänge. Men som sagt, vad det går tillbaka till om man kan kontrollera sig eller inte. En sista fråga innan vi slutar. Vissa ulema säger att det är makruh att gifta sig i Ramadan på grund av den här, yani att man kanske kommer falla in i någonting man inte borde göra. Vad säger ni? Är det makruh att gifta sig i Ramadan? Ja. Är det halal att gifta sig i Ramadan? Men om man är ung och stark och man vet att det kommer vara svårt att gifta sig för första gången och svårt att hålla sig borta, kanske bättre att skjuta upp det. Men det finns ingen speciell bestämmelse kring att det skulle vara sunna eller haram eller makro eller någonting sånt. Okej? Okay? Så hadithen lär oss också den viktiga principen av sedd och dara'i. Att man stänger dörrarna till det som kan leda till någonting haram. Allah säger وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Människan är svag. Och en person är ung, han har mycket shahwa, han är nygift och så vidare. Och han vet att om han pussar sin fru kan han falla in i nästa steg och sen nästa steg och sen nästa steg. Och sen så hamnar de i sängen och han bryter fasta. Och då måste han, Allahu Akbar, måste fasta 2 månader, 60 dagar i sträck efter Ramadan. Efter Eid ska han fasta 60 dagar i sträck. Jobbigt, eller hur? Så det är bättre att man håller sig på säkra sidan. Wallahu a'lam. Så vi avrundar där för idag. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ja, vi har lite tid innan det är salam. Om någon har frågor. Så ahlan wa sahlan.